Välkomna till premiären av Smyrna-podden. Här kommer en predikan delas varje vecka från Smyrna-kyrkan i Göteborg. Detta är första delen ur predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Thomas Sjödin kommer inleda och tala om den ringa begynnelsen. Så här säger Thomas inför predikan. Lukas är den enda av Jesu fyra levnadstecknare som berättar Jesu historiens fortsättning. Om hur de första kristna lever och för vidare evangeliet till nästa generation. Hur en förhållandevis liten grupp människor får uppdraget att göra det omöjliga. Ta evangeliet till jordens yttersta hörn. Ett vådligt projekt. Han berättar hur det istället för en detaljerad framtidsplan uppfylls med den helige anden och håller fast vid löftet om Jesu tillkommelse. Nyckelorden är vänta och kraft. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-26.
Det ska bli väldigt roligt en höst att få ägna sig åt Apostlagärningarna som är en väldigt spännande bok. Det finns en detalj som man kanske inte ska dra allt för långt, men som många bibelkommentatorer ändå håller fast vid, och det är att man menar att det har fallit bort ett ord precis i öppningen till Apostlagärningarna i vår översättning. Och det är det lilla ordet började. Började. Alltså att öppningsfraserna i den här berättelsen, den här texten, borde läsas så här. I min första bok, Ärade Theophilos, skrev jag om vad Jesus började göra och lära. Så här står det i väldigt många bibelöversättningar, stora bibelöversättningar, bland annat NIV, den brittiska översättningen. Alltså, det här stämmer så väl med textens innehåll och det som berättas, att allt det som Jesus genom den helige ande började göra ska nu genom apostlarna, genom den snabbt växande församlingen i Jerusalem, genom de församlingar som snart poppar upp ur jorden, fortsätta. Jesus börjar och ska genom den helige ande fortsätta det verk han har börjat. Vi både inbjuds och blir indragna i det Jesus vill fortsätta göra genom sin ande idag. Det vilar någon slags gryningsljus här över inledningen till Apostlagärningarna. Apostlagärningarna är en bok som slutar väldigt abrupt, om vi tar slutet först. Eller riktigare, den har nästan inget slut. Det finns ingen punkt. Det finns bara ett kommatecken, och efter det är det meningen att vi ska vara med och skriva på den kristna historien. Historien om Jesus som genom sin ande vill verka genom oss. Någonting i stil med det Jesus säger till Natanael. Större ting än detta ska vi få se. Alltså vi lever i den här boken, i Apostlagärningarna. Rörelsen pågår för fullt. Jag är väldigt svag för själva inledningen till den här boken. Jag är svag för högtidligheten i språket. I min förra skrift, Ärade Theophilos. För att sen inte tala om fortsättningen, redbarheten i upplägget, redbarheten i informationen, den här brådskan som finns fram mot det som är själva ärendet och mycket, mycket annat. Det här är inget massutskick. Det finns en tyngd redan från första raden, en tyngd som genom apostlagärningarna växer rad för rad till ett mäktigt dokument som egentligen dokumenterar den kristna kyrkans 31 år. Och det finns en adressat till brevet. Att Lukas ställer denna skildring av Jesu liv och verk till en Theophilos, som ju var en nyomvänd broder av icke-judisk börd, det är både rörande och faktiskt också betecknande. Redan här sprängs liksom en massa gränser. Theofilos är hållen för att vara den dignitär som också blev Lukas förläggare. Alltså den som såg till att hans två böcker, det kanske fanns fler, Lukas evangeliet och apostelgärningarna, blev avskrivna och sen spridda. Hans namn Theofilos betyder Guds vännen. Det har också en avsändare. Lukas själv var en grekisk-syrisk läkare. Han växte upp i staden Antiochia. Det är intressant att många av de människor som kommer till den här kyrkan dagligen för att få hjälp med sina liv, för att få en matkasse, ibland bara för att ha någonstans och ladda sin mobiltelefon. De kommer precis ifrån det område där i Antiochia, runt Antiochia, där Lukas tydligen är uppvuxen. Precis som honom så är många av dem som kommer högutbildade. Vi vet ingenting om hur Lukas blev omvänd till den kristna tron. Men det vet vi att han ändå möter Kristus. Han tar till sig tron på att Kristus är Messias, den Messias som profeterna har förutsagt. Och vi vet det att redan på 40-talet så växer det fram en Jesus-troende församling i staden Antiochia som verkar ha haft en väldigt stor inverkan på sin omgivning. I vissa manuskript till apostlagärningarna så är avsnitten om där Paulus och Barnabas finns i Antiochia skrivet i vi-form. Alltså Lukas skriver att vi är med om detta, vilket ju förmodligen indikerar att han var med där och att han snabbt blev en av de ledande i församlingen och dessutom en vän till Paulus. Lukas står för 28% av Nya testamentets texter. Det är svårt att avgöra vad det här är för sorts text när man läser. På ett sätt är det ju ett brev, den har en tydlig avsändare, en tydlig adressat. Men det är också en dokumentär. Det är en reportagebok, det är en ögonvittnesskildring och mycket, mycket mer. Den är den direkta fortsättningen på Lukas evangeliet. Berättelsen fortsätter nästan sömlöst. Lukas gör bara en kort paus liksom för att doppa fjäderpennan i bläcket. Och så fortsätter han och levererar en lång berättelse som bär tydliga tecken på vetenskapsmannens noggrannhet med research och faktagranskning. Lukas vill visa hur evangeliet om Jesus vandrar ifrån judarnas religiösa centrum i Jerusalem och sen ut till världsrikets centrum som då var Rom. Och han vill också ge skäl för den kristna tron. Det finns en programförklaring i det fina läste. Och det är i första kapitlets 8:e vers. Där står det så här. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är programförklaringen. Jag tänkte vi ska stanna idag i skarven mellan, precis i skarven, mellan Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Lukas avslutar Lukas evangeliet och inleder apostlagärningarna med att berätta om samma händelse. Alltså Kristi himmelsfärd, när Kristus lyfts i deras åsyn. Han avstår från upprepningar, det låter inte riktigt likadant. Det är inte en motsägelse i de olikheterna, utan det är snarare samma händelse beskriven här på två olika sätt. Den ena har vi delvis hört, men jag ska upprepa den och så ska jag lägga till den ur Lukas evangeliet. Jag läser. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen så dit han steg upp, så stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så är från Lukas evangeliets 24 kapitel. Samma händelse. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Lukas 24:50. Jag har länge tänkt, och detta visar på min brist på kunskap, tror jag. Jag har länge tänkt att den skara som Jesus nu lämnar var en lite vingbruten, modlös, rädd liten skara fram till den punkten i övre salen när anden faller över dem och de liksom får upp ångan igen. Men ingenting kan vara mer felaktigt än det. För när den här gruppen människor vandrar ner den där fantastiska vägen, jag tror att många av er har gått den, från Betania ner mot Jerusalem, så beskrivs det att de gör det i en stor glädje. Ordet där, megales, känns plötsligt ganska nutida. De vandrar mot Jerusalem i någon form av mega glädje, megales. Därifrån har vi ordet. De vandrar mot Jerusalem i en glädje som inte ryms riktigt i språket. Och så tänker man när man läser det, är det inte lite opassande att de är så glada när Jesus just har lämnat jordelivet? Hur kunde de vara så glada? Jesus har lämnat dem, vi har sett den situationen en gång förut, efter hans död. De sitter inlåsta, livrädda för varje knackning på dörren. Och nu är bilden en helt annan. Jesus lämnar inför deras åsyn och de vandrar mot Jerusalem i en mega glädje. Och jag undrar, hur kan de göra det? Jag tror att svaret på den frågan gömmer ganska mycket av den oerhörda utveckling som sen följer. Alltså den expansiva kraft som präglar evangeliet och Jesusrörelsens explosiva utveckling. Apostlarna som går, eller kanske småspringer, de kanske till och med sjunger när de går ner mot Jerusalem, är än så länge ett litet begränsat antal människor, en ringa begynnelse. Men de har hört Jesus, Lukas återkallar det. Man har hört i hans undervisning när han sa: var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Är inte en fantastisk liten vers? Var inte rädd, du lilla jord. Fadern har beslutat att ge er riket. Snart är de 120 personer i övre salen. Bara några dagar senare är de 3000 nyomvända. Och den präriebrand som startar här, den går inte att stoppa. Det här är boken utan slut. Apostlagärningarna slutar mitt i en mening därför att vi ska fortsätta skriva den. För att våra liv ska liksom bära Guds kärlek och bära Guds makt att förvandla liv och samhälle vidare. Hur kunde de vara så glada? Jag ska föreslå tre saker. Tre källor till deras fortsatt och växande glädje. Och därmed också tre källor till vår glädje. När vi liksom krokar i det apostlarna Jesus startar, som apostlarna för vidare. Och som en ständigt växande rörelse över världen. Här är mina tre förslag utifrån den här texten. Det första är molnet. Det andra är välsignelsen. Och det tredje är löftet. Molnet, välsignelsen och löften. Jag ska börja med molnet. Några av er vet att jag är närmast sjukligt upptagen av väder. Jag har alla väderappar som finns. Jag följer vädret på massor med orter över världen varje dag. Jag vet i stort sett alltid lufttrycket och så vidare. Men när Lukas berättar att det är ett moln som tar Jesus bort, så är ju inte det en väderleksrapport över östra Jerusalem. Vi ska ha i minne att för de människor som är med Jesus där, så är molnet förmodligen en väldigt viktig del av förståelsen av det som nu händer. De här människorna var uppvuxna med religiösa symboler, med religiösa sinnebilder. Och molnet är alldeles uppenbart ett av dem. Det förekommer genom hela Bibeln, och genomgående så står molnet för Guds närvaro. Där molnet sänker sig, där är Gud. När Gud talar i avskildhet med Mose, så sveper han in deras konversation i ett moln. Alla som såg det visste vad det betydde. Gud är där. Det är ett heligt möte där Gud talar. Uppenbarelsetältet i öknen täcks av ett moln när härligheten från Gud vilar där, när Gud talar. Om natten leds Israels barn genom öknen av en eld. På dagen så är det en molnpelare som är tecknet på att Gud är där och visar väg. Och det står så vackert citerat: ditt moln fanns ovanför dem. I femte Mosebok beskrivs Gud som en ryttare. Gud rider majestätiskt på ett moln. Det här satt djupt rotat, tror jag, i lärjungarnas medvetande. Att molnet var ett tecken på Guds närvaro. Lukas beskriver det som att det är molnet som hämtar Jesus. Ett moln tog honom ur deras åsyn. Och Lukas evangeliet, så säger han fördes upp till himlen. Alltså, det är Gud som har initiativet. Inget här sker slumpartat. Detta följer en plan. Och molnet tycks vara en viktig del av den planen. Det här är inte vilket moln som helst. I detta moln tas Jesus upp och in i Faderns absoluta närhet. Många teologer gör stort nummer av detta. Alltså att för den som visste vad molnet stod för, så är det som sker i Betania totalt livsförvandlande. På grund av fallet, det här är ungefär utläggningen, på grund av fallet så fördrivs den första Adam ut ur paradiset. Hon kan inte, får inte möta Gud ansikte mot ansikte på grund av synd. Nu stiger Jesus, den andra Adam, människosonen, som den första människan in i strålgransen av Guds härlighet. Jesus är nu åter i Guds absoluta närvaro, alltså en människa. Han är Gud, 100% ja, men han är också människa, 100%. Och märk, han har inte bara iklätt sig vår mänsklighet. Nu bär han denna mänsklighet in i Guds närhet. Och han sätter sig på Faderns högra sida. Nu går han in i uppdraget som vår talesman, vår förebedjare. Första Johannesbrev 1:1. Mina barn, och ta detta till dig. Det här gäller dig, det gäller mig, mina barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världen. Ser du bilden? Jesus sitter som ett levande bevis, som en garant för att frälsningsverket är färdigt, heltäckande. Inga anklagelser kan träffa oss. Inga anklagelser. Fadern må ha rätt. Vi håller inte måttet. Men våra liv finns i, gömda i Jesu liv. När lärjungarna går från Betania så gör de det i jublande glädje. Och jag tror att det här är en av orsakerna. Jesus är på den plats där de behövde honom mest. Molnet är ett vittnesbörd om att Jesus är i Guds närvaro och han är det. Å våra vägnar. 2. Välsignelsen. Det är väl intressant hur starkt det sista intrycket av någonting är. Alltså det sista intrycket har ju en förmåga att dröja sig kvar. Det är därför vi är så måna om att det sista vi säger åt varann eller till varann innan vi skiljs åt ska vara någonting gott. Om detta skulle bli vårt sista möte så vill vi att det mötet är någonting som vi gärna minns. Så starkt är det sista intrycket. Därför är det här en av de viktigaste bilder jag vet. Bilden av Jesus som lämnar jordelivet mot himmelen och gör det med sina händer lyfta till välsignelse. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. Välsignelse är inte bara en lyckönskan. Välsignelse är ett profetiskt uttalande om vad Gud vill och ska göra i en människas liv. Alltså att Guds smörjelse kommer att vara med dessa människor, därmed också över oss. Medan han välsignade dem, lämnade han dem. Alltså det här är någonting pågående. Han fortsätter att välsigna. Välsignelsen skulle man kunna säga är liksom Jesu ofullbordade verk. Han fortsätter med det, han håller på för fullt. Jag älskar den tanken. Att Jesus fortsätter att välsigna oss. Att vi lever under hans välsignade händer och att vi ska göra det till dess Jesus kommer tillbaka. Fullt ut upprättar sitt rike. Och så undrar jag, vågar du se dig där? Vågar du se ditt liv där när allt anklagar dig, allt angriper dig från alla sidor? Vågar du se att du lever under Jesu välsignande händer? Det är inte så konstigt att lärjungarna springer mot Jerusalem i megaglädje. De har sett Kristus fortsätta välsigna. Och så det sista. Löftet. Det är ett tvåfaldigt löfte. Det är löftet om hans ande, om kraften. Men det är också ett löfte om hans återkomst. Betänk att nu har de här lärjungarna som är med Jesus under 40 dagar hört Jesus tala. Igen och igen om Guds rike. Jesus har väckt minnet av ett förlorat paradis till liv inom dem. Och han har gett det paradiset ett namn. Nämligen Guds rike. Varje underverk som kantade Jesu väg var ett slags ljusinsläpp ifrån det paradiset. Peter Halldorf skriver i sin fantastiska bok om apostlagärningarna Andens folk. Varje mirakel var en bristning där det förlorade paradiset glimmade till. Ändå har de tydligen inte greppat detta fullt ut. De vill ha riktlinjer när de samtalar med Jesus. De vill ha en tidsplan. Mästare, är tiden inne för att du nu ska fullt ut upprätta Israel? De undrar, är det nu? Och så svarar Jesus, vänta. Vänta på vad? Vänta tills ni blir döpta med den helige ande. Vänta tills ni får kraft. Det är Jesus svar. I Apostlagärningarna 1 och 2 så stod det att Jesus, märk, genom den helige ande hade gett sina befallningar till dem han hade utvalt. Det där är viktigt. Alltså, Jesu verk, Jesu förkunnelse är ett uttryck för anden, den helige andes energi. Han, Jesus, har verkat hela tiden genom den helige ande. Och för att lärjungarna då och lärjungarna nu ska kunna fortsätta det verk som Jesus började, så måste de först ta emot den helige ande. Innan de kan gå ut och vinna världen så ljuder ett så viktigt och för många av oss ett fruktansvärt jobbigt ord. Och det är ordet vänta. Här borde jag stanna och böja knä. För min son säger att jag är sämst i världen på att vänta. Varför skulle de vänta? Jo, därför att den helige ande är kyrkan, alltså fortsättningens själva arkitekt och den verksamma kraften i det uppdrag de nu ska föra vidare. Det fanns en begränsning i Guds närvaro på jorden. Jesus kunde bara uppträda på ett ställe samtidigt. Och det måste vara det Jesus syftar på när han säger, det är för ert eget bästa som jag går bort. Nu behövde de inte vänta särskilt länge. För sen läser vi att när pingstdagen kom så faller den helige ande över dem som eldstungor. Verket är klart. Ingenting behöver tilläggas till Jesu frälsningsverk. Men nu kommer anden. Den helige anden kommer och så blåser anden ut det verket med de människor som finns där ut över jorden, längst ut till jordens yttersta gräns. Och det är intressant att Jesusrörelsens spridning, den är en kombination av å ena sidan strategiskt tänkande. Börja här, fortsätt så här tills ni kommer dit. Och å andra sidan överlåtelsen till att kyrkans enda idé, det är den helige andes kraft och den helige andes verkan. Det är vår enda idé. Men båda hålls samman. Löftet har ytterligare en ingrediens och det är löftet om hans tillkommelse. Vi ska landa där. Jag läser. Den här texten är så bildlig. Se den framför dig. Vi är strax utanför Jerusalem. Det är några minuters gång. Och så står det, medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. I Bibelns slutbok läser vi, och nu ber jag er lägga märke till, att här kommer molnet tillbaka. Uppenbarelseboken 1. Se, han kommer med molnen. Varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen, jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Allhärskaren. Det är allt det här och förmodligen väldigt mycket mer som lärjungarna har i ryggen. Det här kan mycket väl vara skälet till att de har svårt att gå långsamt och prydligt när de ska tillbaka till Jerusalem igen. Att de kanske småsnubblar, att de sjunger på vägen ner. När de egentligen borde sörja så springer de i en megaglädje tillbaka. Det skulle inte bli lätt för någon av dem. De allra flesta fick sätta livet till för evangeliets skull. Vi vet inte heller hur vår allra närmaste framtid ser ut. Jag kan tänka mig att i det här stora rummet finns det många som bävar för imorgon. Som bävar för den här hösten. Vi vet inte som församling vad vi har framför oss. Vi vet inte vad som händer i vårt samhälle hösten 2018. Detta som många beskriver som en ödeshöst med vårt val. Vi vet inte vad som händer med ett samhälle som håller på att glida isär. Men det här vill jag att vi minns från själva portalen till apostlagärningarna. Detta vill jag att vi ser när vi går till den verklighet som har blivit vår. Jesus finns i Faderns absoluta närhet och han finns där för vår skull. Han för vår talan. Jesus har ännu sina välsignande händer lyfta över våra liv så som de ser ut just nu. När han gick bort så sände han en annan hjälpare, den helige ande. Det finns en kraft att tillgå i våra liv. Och så molnen ska föra honom tillbaka till jorden. Det kommer en dag när han i majestät och härlighet ska återvända för att fullt ut upprätta sitt rike. Den ringa begynnelsen, för den var ringa, växer i en stor glädje till någonting som vi idag kan få vara en alldeles personlig del av och något som vi som församling kan få vara med och fortsätta gestalta i vår stad. Jesus är här nu. Han är mitt ibland oss. Och han säger, som han sa till sina lärjungar, han blåste på dem. Och så sa han, ta emot heligande. Jesus är här. Han blåser på ditt liv. Han blåser på vår församling. Han vill blåsa på den här stan. Och säger, ta emot heligande. Vår del i detta är att inte göra motstånd utan öppna våra liv och säga, kom heligande. Jag tar emot heligande. Vi ber. Fader, jag vill tacka dig för ditt ord, Herre, som är så mycket mer än det vi kan skriva ihop, Herre. Tackar dig för att det är så mycket mer än bara en historiebok eller en lärobok. Utan jag tackar dig för att det här är ditt ord och det är ett skapande och levande ord. Ett ord som gör någonting med våra liv. Jag vill be om ditt ljus över hela den här hösten, Herre. Och jag vill be att när vi läser om den unga församlingen, när vi läser om den heliga andes verk genom dem, så ska vi samtidigt bara också få vara med om en höst när vi står vidöppna för din andes blåst, Herre. När vi står i vinddraget av vad du vill göra. Inte vi, Herre. Jag ber heliga ande, kasta allt ljus på Jesus. Och låt oss igen bara få, som lärjungarna, falla ner och hylla Jesus. Om det ber vi i Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd kommer Kristoffer Örvall tala om den stora överraskningen. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.